Det är onsdagen den 13 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Välkomna så här i högvårens vackraste dagar och skiraste tid. Grönskan har väl mörknat en liten aning. Lövtakens valv har börjat sätta sig. Bladverkens muralmålningar blir allt mer kompletta i sin färgprakt. Och syrenarnas klasar är snart redo för kläckning. Just för tillfället firar vi Kristi Himmelfärds under en 70-talsfärgad sky här i Stockholm. Men ovan den skiner solen klar och prickar sin bana allt högre för varje dag. För nu står vi ju inför en 4-dagars helg, i alla fall för ganska många av oss. Sommarledighetens första lilla aptitretare. Ni vet, en sån där som den käcka servitören slänger fram med en extremt genomtänkt, hafsig och vardaglig förklaring. När han precis tagit första klunken av vinet. Lite tugga på så här till en början, lite sotad kålrabbi på rökt ankbröst på en kavring. Med ett marugsmör, en bisonkrasse på det och så lite urrom, hoppas det smakar. Och så är hen borta om man sitter där och försöker minnas någonting mer än att det var någonting med kavring. Naturen blandar ju lite klarare i växtlighetens palett som sagt. Den där sparrisgröna skimret från april är redan ett minne blott. Så nu går man här i duggregnet, citerar sin Gullberg, minns alla sina skolavslutningar, hur de tog på en och väntar på att solen ska titta fram. Eller att nästa aptitretare ska dyka upp med en lika exklusivt lakonisk förklaring. Här har vi en kammussla som fått gå i lite krabbuljong med skäggalger och på det ett misoskum och friterad sjökorall och sen halsklad makrillsill. Hoppas det smakar. Nej, ska vi gå på menyns verkliga aptitliga delar direkt. Då ska vi till förrätt, varmrätt och dessert som vanligt har tre av mina kollegor på redaktionen som idag heter Peter Wemblad, Jesper Sandström och Paulina Neuding. Varmt välkomna.
Tack så mycket.
Tack.
Tack.
Paulina, hur är läget med dig?
Bra. Visst var det Odysseen?
Det var det inte. Däremot hade jag tänkt att du ska säga så här, var jag desserten bland de där tre?
Jag minns alla mina skolavslutningar och hur de brukade ta på mig.
Ja, och då skulle jag svara så här, dessert vet jag inte, jag tänkte dig som kaffeflicka som vanligt. Och sen skulle vi dra på oss ytterligare en DO-anmälan, så att det var bra att vi inte sa så.
Många arga mejl där.
Du, blott en 3-dagarsvecka bakom oss, hur känns det?
Bra.
Visst gör det. Jesper, återigen med oss bland oss i podden som är talad. Det kliar i åsiktsnerven.
Det gör det, och det kliar i kroppen också tyvärr. Jag mår inte bra, så jag hoppas på att göra en sån där mental resa som Mattias brukar göra i fredagspoddarna och känna mig lite fräschare mot slutet.
Ja, precis. Som typ NSDAP-medlem den 1 maj 1945 och liksom avsluta på topp liksom.
Nej, jag vet inte om det är det jag har som målbild. Det lät kontroversiellt.
Jag tänkte så här, har du varit ute på kryssning på sistone?
Nej, det har jag tyvärr inte. Det hade varit roligt.
Jag tänkte
säga att det var regeringens fel eftersom jag kramades med biståndsministern igår här i Västerås. Men så snabb inkubationstid har ju inte virus, så jag kan nog tyvärr inte skylla på regeringen.
Nej, skämtet gällde ju att är man på kryssning kan man ju råka ut för det här nya pandemin som är på gång. Hantaviruset eller vad det heter.
Nej, jag tror inte jag har lyckats bli någon superspridare, men vi får väl se.
Du Peter, hur är läget på Sveriges Nantucket, också känt som Gotland?
Det är mycket bra.
Du har ju en aura, måste jag säga, att uppskatta långhelger lite mer än vad medianlöntagaren normalt gör. Har jag rätt? Lite mer.
Äntligen har du rätt. Äntligen. Ja, men jag är bra på att liksom, jag är bra på att vara ledig. Bra på att uppskatta att göra ingenting eller väldigt
fast
små saker.
Känner jag dig rätt så har du en del planer för helgen när det gäller liksom trädgårdsarbete och sådana där saker.
Ja, fast det är helt luststyrt faktiskt. Alltså jag är inte så bra på att göra sådana där måste-grejer.
Och jag kan ju säga helt säkert, det här har ju inte något med aura att göra. Du är inte en sån som säger Kristi flygare, inte sant?
Nej, jag har inga kommentarer.
Venn-diagrammet på folk som säger Kristi flygare och liksom ledarskribenter. Det finns ju ingen överlappande yta. Jag kan inte tänka mig det. Men jag tror inte det. Vad säger du, Paulina? Hallå, jag försöker få igång det här.
Ja, nej, jag sa det senast igår, men på ironi.
Ja,
Så. Ja, ja, jag gjorde som du gör nu. Jag tillskrev någon annan att de skulle säga det.
Så. Generation X sådär. Mm. Du Jesper, ska vi dra igång?
Det tycker jag.
Då slutar vi tramsa och dra igång. Ja, det är du som ska klippa det här, det senare, det stackare. Men det behöver inte klippas oftast så mycket.
Nej.
Nästan aldrig. Nej. Faktiskt.
Nej, knappt aldrig.
Vi ska börja med en nyhet från veckan. Katja Nyberg, riksdagsledamoten från Sverigedemokraterna som senare blev vilde. Hon åtalades i veckan för rattfylleri, narkotikabrott och olovlig körning. Det här känner ni förstås till och det kommer ju sig av att hon körde av vägen i julas och polisen i samband med det fann narkotika både i bilen och i henne som det skulle visa sig. Förundersökningsprotokollet har blivit offentligt så vi vet att hon har testats nu och då har man funnit spår av användning av kokain, amfetamin och ecstasy. Och nu väntar alltså rättegång. Peter, att en politiker av den här digniteten åtalas just för den här typen av brott, hur allvarligt tycker du det är?
Jag tycker den där frågan med hur allvarligt saker är ofta så svårt att...
Det var mest att du skulle börja prata om.
Men det är väl tävlingen ovanligt skulle jag säga. Framförallt den här liksom cocktailen. Det är liksom inte bara någon som har råkat eller som har berättat om någon de har rökt på för 25 år sedan. Utan det var party.
Katja Nyberg har ju lämnat SD men hon sitter ju kvar i riksdagen som vilde. Sverigedemokraterna är ett lag- och ordningsparti och Katja Nyberg är dessutom polis och ledande politiker satt i justitieutskottet. Och så de här misstankarna och åtalet, hon är inte dömd den ska ju sägas, men påverkar det Sverigedemokraterna någonting tror du Peter?
Det har ju redan påverkat Sverigedemokraterna i den meningen. Alltså hon är ju en del i ett större bekymmer för Sverigedemokraterna med att man har handplockat kandidater som sen inte visar sig hålla måttet och blir ett problem inte bara för partiet utan för hela riksdagens arbete. Alltså det här kvittningskaoset är ju ett resultat av det. Jag föreställer mig att Sverigedemokraterna tycker att det här är väldigt jobbigt därför att Sverigedemokraterna har jobbat så länge inte bara för att sätta en bild av att man är regeringsfähet utan att man faktiskt ska vara regeringsfähet på riktigt. Och de här misslyckade rekryteringarna och liksom det här liksom lite udda beteendet som ofta följer när Sverigedemokrater liksom sladdar till. Det bidrar ju inte till regeringsfärdigheten.
Här sladdades det i flera bemärkelser. Paulina som lag- och ordningsintresserad, lag- och ordningsskribent. Vad föder det här för tankar hos dig med Katja Nyberg?
Alltså, å ena sidan så är det ju väldigt lite som skadar SD. Och det beror ju på att deras väljare är väldigt, när man väl har bestämt sig för att kliva av liksom etablissemangspartierna och gå till SD, då sitter man där sen. Rörligheten tillbaka är inte så stor. De blir inte så skadade och sånt där. Och det är bara att titta på hur Jimmy Åkesson ser ut när han är med i tv eller när han är, jag tittade på honom tillsammans med Simona häromdagen hos Timbro. Han har ju en otrolig pondus numera. Han är ganska obrydd om vad journalister frågar. Han är ganska obrydd man ser liksom en kille vars puls inte riktigt går upp i såna här tuffa utfrågningar och sådär. Och det märks och det uppfattar väljarna. Så att även om det här är en jobbig situation med stora praktiska efterverkningar i den här kvittningssituationen och så sånt här påverkar ju i praktiken SD väldigt lite. Vad som har hänt i SD de här senaste 15 åren är att de hade ett större problem med knäppisar förut. Och det fanns två skäl till att de hade problem med sina rekryteringar. Det ena var stigmat kring SD. Alltså det är hög social kostnad att kliva över och bli SD-are. Det var lättare att rekrytera folk som kanske inte hade så mycket social status att försvara redan från början. Ett tag var det så att SD hade inte en enda jurist till exempel. Man hade inte den kompetensen för att det fanns inga jurister som vågade gå över. Liksom så. Tack och lov för Sverige och för demokratin så är det inte så länge. Utan det är inte samma stigma, det är inte en social kostnad på samma sätt. Det kanske till och med så här social, man stiger i aktning för att om man är politiskt aktiv på ett synligt sätt. Så att det är inte, de är inte en magnet för inkompetens och liksom udda personer på samma sätt som de har varit förut. Mm. Och det tycker jag är bra för Sverige generellt.
Får jag komma med en invändning? För jag tror att Palinas analys är daterad.
Där fick du.
Ja, Paulina har rätt i att det här kanske liksom inte skadar Sverigedemokraternas opinionssiffror, liksom synen på Sverigedemokraterna. Men Sverigedemokraterna har liksom i större intressen än bara sig själva. Alltså det ligger i Sverigedemokraternas intresse att det också går bra, att det går bra för hela högersamarbetet. Och den här typen av händelser är min uppfattning, och det tror jag att man kan liksom hitta stöd för i undersökningar. Det är alltså Sverigedemokraternas sätt att vara, eller vissa Sverigedemokraters sätt att vara, är en tröskel för väljare som kanske egentligen lutar åt liksom något tidigare parti, men säger jag vill inte rösta på Liberalerna därför att jag vill inte liksom se Jimmy Åkesson hålla ett tal till nationen om inhemska påverkansoperationer. Okej. Och andra sådana knepiska grejer.
Du Jesper, Paulina säger att det här stör inte Sverigedemokraterna så mycket. Peter tänker att det kan ändå störa högersidan och borgerligheten och tidigarsamhetet.
Ja, jag tror absolut att det stör. Det kanske inte stör SD så mycket i absoluta röstetal, men det stör absolut tidigarsamarbetet och tidigarsamarbetets möjligheter till framgång, för att det är ammunition för dem som vill skrämmas med SD och säga att SD är inte ett regeringsfähigt parti, det är inte lämpligt att släppa in dem i regering. Och för att då svara på den första frågan som Peter avfärdade, så tycker jag att det är väldigt allvarligt. Alltså det visar ju på en väldigt grov omdömeslöshet, för trogna lyssnare vet väl att jag är berusningsliberal, så att säga. Jag tycker att man kan sitta hemma på kammaren och knarka och supa om man nu vill det. Men när man sätter sig i ett fordon och därigenom utsätter andra för fara med sitt knarkande, då har man ju visat prov på gravt bristande omdöme. Och det här tror jag blir ammunition för dem som vill säga att nej, men titta, SD är inte ett parti som alla andra.
För nu har vi då en rättegång som väntar, som jag misstänker då går väl av stapeln nu under våren, och också en dom som kommer, så att det är ju inte över. Vi får ju se vad som kommer fram, och vi upprepar förstås att ingen dom har ju fallit än.
Nej.
Ja, sen kan man ju säga, man har ju gjort såna här undersökningar på hårstrån, och då kan man tydligen leta i olika intervaller, och då har man letat i 3 månaders intervaller och hittat som sagt flera olika droger, så att sen påträffades ju hon också med drygt 1 gram kokain i bilen. Så att det kan ju finnas en personlig berättelse här också som småningom kommer komma fram. Paulina? Mm.
Jag förstår vad alla säger. Och självklart kan det påverka på marginalen. Men tänk på att SD har sin mest framgångsrika mandatperiod ever bakom sig. Någonsin heter det, förlåt. Man har ökat i opinionen år efter år efter år, och nu så har man liksom med det här tidigarsamarbetet har man kommit in i värmen. Det är ingenting av att vi kan inte befinna oss i samma sminkrum som ni, vi kan inte använda samma kopiator som det var snack om i riksdagen i början. Ingenting av det där finns kvar, och det är lätt att glömma hur det var, men de har ju haft en extremt, extremt framgångsrik mandatperiod bakom sig.
Mm. Fast opinionsmässigt har de ju faktiskt inte det. De har ju stått still i typ 10 år.
Jo, men det vet jag inte om de har. Men,
jo, det har de, men faktiskt.
Poängen är ju att de så här har de fått en legitimitet som de hela tiden har velat ha. Återigen, när man ser Jimmy och Simona, det är inte så mycket att Simona har godkänt Jimmy som att Jimmy går med på att Simona får vara med. Det är en ganska stor förändring. Så att det är klart att inget parti vill ha någon som gör något sånt här hemskt. Jag håller med Jesper, att sätta sig i bilen drogpåverkad är superallvarligt. Men man har uteslutit henne, hon är borta. Hon är ett problem som bilden, men det problemet är ju övergående. Liksom. Mm.
Vi bevakar och återkommer säkert när dom har fallit. En fundering, det här, hennes vildeskap då var ju i högsta grad en del av det här kvittningskaoset som riksdagen drabbats av. Jag funderar på, Peter, bör vi ha ett kvittningssystem för oss ledarskribenter också? typ så här att Peter, om du meddelar på morgonmötet så här att är det någon på P3 som är sjuk idag? Andreas, du får inte podda, du kvittas ut. Vad tänker du om det?
Ingen, det är en idé som tål att utvecklas.
Ja, men annars, hur gör man det rättvist? För säg, om Peter är sjuk en dag, då behöver typ DN Kultur ställa in och utgivningen i 2 år för att åstadkomma samma opinionspåverkan. Så att
men
säga,
liksom. vi får ju faktiskt erkänna att även att vi ägnar oss åt någon slags kvittning på SVDs ledarsida inför podden, att vi ändå tänker att det ska finnas vissa, okej, okay, nu är det vem som ska vara ställföreträdande Mattias och vem som ska vara ställföreträdande Paulina och så vidare.
Ja, precis. Jag låter ju allt när Paulina borta så har jag ju en AI som hjälper mig att formulera de rätta fiffiga frågorna. Nej, men
nu kommer du få arga mejl, Andreas.
Ytterligare fråga. Ja. Har ledarskribentkåren några vildar? Alltså några ledarskribent som gone rough liksom, som är... Kan ni se några sådana? Vi har ju haft historiska exempel. Jag ska inte nämna namn för jag ska liksom förhålla mig till svensk yttrandefrihetslagstiftning och dess undantag. Men jag kan tänka mig några under historiens gång.
Ja, under historiens gång tror jag att vi hade ju bland annat en på Svenska Dagbladets ledarsida som var ökänd, Eddie Tistelgren, som många undrar om han existerade på riktigt, men det gjorde han.
Okej. Okay. Jaha, vi ska fortsätta. Vi följer som sagt den här rättegången. Igår drog ju årets upplag av Eurovision Song Contest igång i Österrike, i Wien. Det var den första semifinalen som gick av stapeln. Var någon som såg detta?
Ja.
Ja, Paulina såg.
Jag såg lite igen.
Nej, Jesper, direkt svar nej. Kan glädja er med att Sverige och Felicia gick vidare till final. Israel gick också vidare. Och som vanligt är det Israels medverkan som har gjort den här sångtävlingen politiskt och till att vi pratar om det i en politisk podd. För i år bojkottar tv-bolagen från Spanien, Slovenien, Nederländerna, Irland och Island tävlingen. Just på grund av att Israel får delta, för man menar att Israel borde ha uteslutits på grund av kriget i Gaza. Så blev det inte. Same procedure as last year lite, vi har haft det här i ganska många år. Hamas är ju då inte med, det är ju många som blir över, men Hamas och musikfestivaler är ju ingen riktigt bra kombination, det vet vi sedan tidigare. Mm. Det var kanske osmakligt.
Nej, men det är en god poäng. Det är osmakligt, men det är en väldigt, väldigt god poäng.
Att de inte gillar musikfestivalen? Nej, precis.
Men, Mattias Svensson skrev en väldigt bra text om det här förra året, om Schlagerfestivalen och Israels och Palestinas skilda förhållningssätt till de värderingar som den festivalen brukar stå för.
Ja, det finns en viss destruktant. Nej, jag skulle komma fram till, det var en sak som jag såg på X tidigare veckan. Det var en förening som heter Israel för fred. Israel för fred. Den svenska avdelningen la ett inlägg på X där de skrev rösta på Israel i semifinalen av Eurovision så att Israel går vidare till finalen så lite israeliska flaggor och sådär. Och det fick den tidigare utrikesministern Jan Eliasson, Socialdemokraternas tidigare utrikesminister, att reagera. Han skrev så här: obehaglig manipulation i politiskt syfte. Fusk av detta slag bereder marken för valfusk och en farlig lek på demokratin. Mm. Paulina, är det här en obehaglig manipulation i politiskt syfte som bereder marken för valfusk och en farlig lek med demokratin?
Ja, Jan Eliasson...
Okej, ja, säger du.
Jan Eliasson var ju involverad i skapandet av... Nu minns jag inte vad det här FN-organet hette, om det var kommissionen för mänskliga rättigheter eller om det var det
kommittén.
Det som tidigare hette rådet, men det var då så här länder som typ Iran och så vidare som satt och lekte mänskliga rättigheter. Och det här var oerhört fint och någonting som Jan Eliasson tyckte, jag intervjuade honom och kontentan var väl att säga, det här kunde man beskriva lite på, men i grunden så är det jätteviktigt att så.
MR i Iran har utvecklats sedan dess.
Absolut. Ja. Nej, men det, och så här, att se de här när Eurovision var i Malmö och den här israeliska 20-någonting-åringen behövde bilkortegen och helikoptern och peruken och livvaktsskyddet för att så här, undgå pogromliknande stämningar, då berättade det någonting som vi ska vara väldigt vaksamma på, tycker jag.
Jesper, tänker du som Jan Eliasson att det här att man ska, att föreningen uppmanar att man ska rösta på Israel, att det är en obehaglig manipulation i politiskt syfte som bereder marken för valfusk och en farlig lek med demokratin?
Det är naturligtvis helt bizarrt. Jag funderar mest på hur man känner sig inombords när man går omkring med en så där pompös syn på världen. Liksom. Och det är så bizarrt också i sammanhanget att när säkerhetschefen i Iran, Ali Larijani, dödades av amerikansk och israelisk militär, ja, då var Jan Eliasson snabb att vara ute och hylla hans diplomatiska frågor. Så han, liksom, han är en av de seniora företrädarna för en, ja, allt annat än demokratisk mördarregim. Han kan tydligen vara någon slags förebild även i vissa sammanhang, men det att uppmana någon att rösta på ett land i Eurovision, det är tydligen farligt. När man har tappat sinnet för proportioner så totalt, då undrar jag hur man har det inombords.
Vi kollar med Peter att föreningen Israel
med Israel för fred
uppmanade, är det en obehaglig manipulation i politiskt syfte som bereder marken för valfusk och en farlig lek med demokratin, tycker du?
Nej, det är det naturligtvis inte. Men om jag får vara lite konträr så tycker jag ändå att det här liksom politiska mobiliseringstänkande i Eurovision, det är ju inte riktigt det som är liksom Eurovision-idén.
Är det inte lite töntigt?
Nej, men helt
rent av. Jag tycker det. Ja, att så här, rösta på det här landet, det kanske jag för att jag inte är någon stor Eurovision-fan eller så här, men det är väl musiken som ska vinna, tänker jag.
Ja, men du har de här unga sångarna, nu har det varit 3 år idag, som kommer till Europa bokstavligen med livet som insats. De ska sjunga under förhållanden som är att de står alltså och blir utbuade och får träna med sån här buljud för att kunna hantera den situationen. De gör det med en otrolig resning och på så här otroligt värdigt sätt. Och det här är då en enorm kampanj mot dem personligen, mot deras säkerhet personligen. Mot Israel som land, mot Israels existens, mot Israels rätt till trygga gränser och så vidare. Och sen så anklagar man dem som säger sig, men rösta för Israel. De anklagas för att politisera. Mm. Det är ju väldigt konstigt.
Nej, men jag tänker så här, jag röstar inte på Ukrainas bidrag för att jag gillar och stöder Ukraina heller.
Det var precis det man gjorde. De hade ju den jättedåliga låten som de vann med.
Ja, och det tycker jag också är rätt konstigt.
Men det som man röstar med hjärtat är inte alls konstigt. Ja. Det finns en lång sån tradition i Eurovision.
Ja, det är möjligt. Det är bara det. Kanske för att inte
jag tycker inte heller att det är konstigt. Men jag, liksom, i förlängningen så tror jag att det liksom tar död på Eurovision-idén.
Jo, men ni får ju hålla med om att det är konstigt när man kommer och säger att det är Israel som politiserar Eurovision.
Ja, det är jättekonstigt.
Det är superkonstigt.
Ja, det är konstigt också.
Men jag tycker ändå att det är intressant. Alltså det, så här, kritiken mot Israels deltagande i Eurovision, alltså man får ju ändå säga att luften har gått ur den lite grann. Alltså, ja, det kom några spridda burop under framträdandet igår. Det hölls någon demonstration i, visst är det i Wien de här, va? Ja, men det såg liksom inför semifinalen, och det såg ut lite grann som den här liksom sorgliga skaran som står på Sergels torg. Liksom. Det var en mycket begränsad samling.
Men det är fortfarande ett massivt hot mot de här deltagarnas säkerhet.
Ja. Och Peter, det är ju dock ändå för första året att det är ändå 6 tv-bolag, nationella tv- public service-bolag som bojkottar, varav Spanien då är en av de här big 5 huvudfinansiärerna. Så att...
ja, absolut.
Och jag tycker ändå att det är intressant att liksom lyfta fram Israel och Israels medverkan för att på något vis visa vad Israel är för land i den omgivning de befinner sig i. För där kan man ha en slager, kan man ha liksom en levande popmusikscen. Om det blev verklighet av From the River to the Sea, inte fasen hade vi haft några som helst hbtq-tiltade musikyttranden i den delen av världen då.
Verkligen inte, men alltså Israel, här märker man av hur otroligt ingrodd antisemitismen är. Alltså jag läste Expressen, bara deras så här korta små genomgångar av alla bidrag när de ger såna getingbetyg. Och så skriver de att i år kommer Israel inte med en 7 oktober-ballad. Att man ens uttrycker sig så. Det skulle vara omöjligt att uttrycka sig så om något annat land än just Israel. Där kan man prata om 7 oktoberballader som det inte var en grej. Mm.
Innan vi går vidare ska jag bara påminna om att det finns ju en lång historia. Redan 2002 blev det stor diskussion, för då var det ju så att i SVT så var det kommentatorerna. Då en kommentator då var Claes Åkesson. Han sa så här att nu skulle det bli spännande att se hur många röster Israel får med tanke på det politiska läget då 2002. Ja, det blir 0 från mig i alla fall, sa då den andra SVT-kommentatorn som då var Christer Björkman. Och det blev ju väldigt bråk om det här sen då. Sen menade Christer Björkman att han hade inte tänkt på det där med politiska läget, utan han menade något helt annat. Men det blev, ja, och det är ju snart 25 år sedan. Så det här
jag kommer ihåg 1999, tror jag att det var, eller 98 var det, när Donna International var med.
Mm. Och vann.
Ja, och på det här var ju väldigt länge sedan. Så att då sa den svenska kommentatorn, jag minns inte vem det var. Det var Pernilla Månsson-Kolt, tror jag, var en kvinnliga och så var en manlig. Och han sa så, ja. Och det här var då Neutrumet, Dana International. Mm. Och hon sa så här, oj då, så där ska du nog inte säga, eller hur det var. Så kunde man prata förut.
Och jag ska bara peta in en sista grej. Om vi nu ska fokusera på musiken som det ändå handlar om, så har ju Israel faktiskt, jag minns inte vilket år det var, men de har haft ett av världens bästa och roligaste bidrag, Push the Button med T-Pax, som handlar om Irans kärnvapenprogram och är en otroligt groovy låt. Vi spelar en bit av den, men verkligen en av mina favoriter i Eurovision-sammanhang, alldeles oaktat det politiska innehållet som är väldigt fyndigt det med.
Catchy. Vi får se ifall Hamas och Iran dyker upp istället för Israel i framtida upplagor av Eurovision Song Contest. Hörrni, vi ska gå vidare. Och då ska vi prata lite om högerns inbördeskrig. Eller, det vill jag överdriva. Men i alla fall en liten skärmyssling som har fått uppmärksamhet i veckan. Det är då 100% den här relativt nya mediasatsningen av Henrik Jönsson som, precis som vi, sänder poddar på fredagar. Och i förra veckan så var det Per Gudmundsson som ledde den podden, och Henrik Jönsson och Marie Söderqvist deltog också. Och då lät det så här i podden.
Flamman, vänsterns tidning, Flamman, oberoende vänsterpartistiska eller vad man ska kalla den. De hade ju kalas, och där var ju Timbros Fredrik Kopsch stod i baren. Förra M-tjänstemannen Ann Heberlein var ju där, och hon har ju nu tagit avstånd från högern sådär. Och MUF-ordföranden Douglas Thor var där också. Jag tänkte, gud vad skönt det verkar. Tänk att man kan gå på varandras kalas. Ni suckar skeptiskt. Det är bara jag.
Okej, vem ska börja? Men jag tycker så här, eftersom jag själv sitter i styrelsen för Timbro, så tycker jag att det är problematiskt att Timbro har en chefsekonom som har blivit, så att säga, vänsterns men också främsta valarbetare i det här valet. Att han är ute och säger att allt högern gör är fel, och jag står hellre och jobbar på 1 maj och serverar öl till vänstermänniskor.
Så var det. Det finns väl flera aspekter här. Vi ska väl återkomma till det politiska. Men först det formella. Jag hoppade till för det här. För jag har aldrig hört tidigare att en representant för Timbros styrelse, som då Marie Söderqvist är, eller Stiftelsen Fritt Näringsliv som de heter formellt, uttrycker sig så här om Timbros verksamhet. Det är ju alltså då att Timbros chefsekonom, som är väl den kanske tyngsta företrädaren för Timbro, förutom vd, är då en vänsterns bästa valarbetare. Peter, vad tänker du om det uttalandet?
Ja, jag hajade väl till ungefär som du. Alltså det är ju ett väldigt tydligt brott mot en liksom ganska grundläggande regel i både liksom organisationsliv och företagande, att som sitter man i en styrelse för en verksamhet, så i den mån man framför synpunkter om verksamheten så gör man det direkt till den berör, och i första hand till vd. Och det här hade ju kunnat vara liksom en obetänksamhet om det nu inte var så att det här sades då, att det liksom i egenskap av styrelseledamot för Timbro. Så att Ja, uppseendeväckande.
Vi ska lägga till att de är lite mer avancerade än vi är på 100%. Det här är ju också filmat och då dök det upp en bild då AI-genererad, men då Fredrik Hopf är utklädd till just valarbetare för vänstern. Jaha, Jesper, vad tänker du? Du har ju en smula med Timbro att göra. Hur känner du som Timbro, Timbro-associerad?
Ja, vi får se om styrelsen kommer att ta mig i örat nu. Jag är ju fri krönikör för dem. Jag gör videokrönikor en gång i veckan. Men jag tycker ju att det är fullständigt bizarrt att kalla Fredrik Hopf för vänsterns främsta valarbetare och därtill utmåla honom som sosse. Alltså, man kan tycka annorlunda än vad han gör i migrationsfrågan. Det gör jag till viss del också, trots att vi står varandra ganska nära ideologiskt, jag och Fredrik Hopf. Men att utmåla honom som sosse är ju helt galet, för han kommer ju inte till de ställningstaganden han kommer till för att han skulle vara på något vis vänster, utan han är ju just libertarian, väldigt radikalt liberal i sina hållningar.
Mm. Peter, jag tänker så här, PM Nilsson som då är vd för Timbro, det är ju han som är utsedd av styrelsen och har då fått styrelseförtroende att bygga upp sitt lag och så vidare. Han hamnar ju i en märklig situation nu kanske. Vad skulle du tänkt och gjort ifall du var PM Nilsson nu?
Ja, jag hade nog ringt upp både i första hand Marie och liksom jag har ställt frågor kring vad 17 menar du med det här. Jag hade även haft ett samtal med styrelseordförande. Liksom hur den såg på dig. Nej, men precis som du säger, det här är sånt grovt liksom, brott mot ordningen i en organisation. Jag har varit med om en liknande sak en gång. När jag var ansvarig utgivare på Gotlands Allehanda och en ledamot i Gotlands Medias styrelse hade vände sig till nyhetschefen på tidningen och hade synpunkter på någonting som vi hade gjort. Och då fick han ju veta det, att så gör man inte liksom.
Det finns ytterligare lite saker att säga om det här caset. Henrik Jönsson twittrade sen så här att med anledning av det här klippet och han la upp det att gläds åt att 100%-podden röker ut en massa övervintrade randfältianer från Timbro. Lyssna på skandalpodden här. Och jag såg att även han och Marie Söderqvist la ut Facebook-inlägg. De är tyvärr borttagna nu, så jag kan inte citera dem, men jag såg dem där man då i princip kom med ungefär samma budskap, att det var så här man tyckte, men de är borttagna. Ni kanske som lyssnar på det här tycker kanske det är konstigt och navelskådande och så här, men Timbro är ju en ganska viktig
aktör.
Det här är jätteintressant. Alltså, det finns ju en jättedjup ideologisk konflikt inom borgerligheten och den har funnits i 15 år nu och det är ju så här reinfeltianer mot den andra sortens höger.
Liksom. Mot dig.
Mot mig och Per Gudmundsson.
Ja, men Reinfeldtianer, alltså var det under Reinfeldts eran hade Reinfeldt och personerna kring Reinfeldt ingen som helst kontakt med Timbro. Alltså det var liksom en avgrundsklyfta mellan Timbro och...
Jo, men nu pratar du om organisatoriska, men högern består ju av de här två delarna.
Och Kopp är exempel på det. Vilka är Reinfeldtianer?
Det blir så konstigt med Reinfeldt, för det finns ju inte längre på det sättet. Men de som fortfarande tror på den här så kallade öppenheten, öppna gränser, Fredrik Kopsch har varit inne på gig-ekonomin, alltså en typ av liberalism som jag har väldigt svårt för. Däremot tycker jag Fredrik Kopsch är toppen. Det var någon gång han var ute i någonting och hade fel och var väldigt, alltså ett faktafel. Och sen var han så här, tog tillbaka, gjorde rätt, toppen. Och supertrevlig att ha att göra med. Jag tycker att det är kul att han finns i debatten. Jag tycker att det är roligt. Det blir bra diskussioner. Men sen den större frågan så här. Vi är ju inte ansvariga för Timbro. Vad Timbro sysslar med. Men jag tycker ju att det är väldigt viktigt att vi får en fortsatt tidig regering. Jag tycker att det är så existentiellt viktigt för Sverige att det fortsätter på det här spåret som det är nu. Och, men där är högern splittrad. Men där hoppas jag att min sida blir mer framgångsrik.
Men är Fredrik Kopp, kanske behöver inte säga att han är valarbetare på Vänsterpartiet, men är han mer åt vänsterhållet? Menar du så att säga?
Nej, men de här Venn-diagrammen är ju så speciella, men någonstans så blir det ju mer vänster än Tidö bland de här liberalerna. Och de livsstils- och värderingsmässigt ganska vänster jämfört med oss som är mer konservativa.
Okay.
Men den typen av mångfald är ju inget problem i sig. Mångfald är ju så här, vi diskuterar, vi träffas, vi pratar. Jag förstår att Flamman bjuder in trevliga människor från högern som så.
Jag befinner väl mig kanske lite mitt emellan, och jag vet inte om jag vill utmåla mig som särskilt unik nu och hävda att jag är den tredje vägen mellan de här två lägrena. Men liksom, jag är ju också i någon mån för en liberal migrationspolitik på så vis att jag inte tycker att staten ska sätta upp hinder i onödan. Men jag landar ju trots det inte i samma slutsatser som Kopsch i den frågan. Jag tycker inte man kan börja öppna samhället för migration om man samtidigt har ett väldigt generöst samhälle, ett samhälle som är sårbart för utnyttjande och missbruk på precis det sätt som vi har sett i spåren av stor migration. Och sen i frågan om det här huruvida man ska kritisera Tidö eller inte, alltså jag hoppas ju också på att Tidö vinner valet. Jag tror att det är mycket viktigt, inte minst för att vi ska få kärnkraft på plats, men det blir ju samtidigt helt knäppt om Timbro inte ska kunna kritisera regeringen, om de anklagas för att vara valarbetare för vänstern för att de kritiserar regeringen ur ett libertarianskt perspektiv. Därför att liksom ändå Timbros tagline, det man ser när man går in på hemsidan överst i titelraden, det är ju fria marknader, personlig frihet och öppna samhällen. Det var det som fick mig att associera mig med dem från första början, och sådana åsikter måste ju kunna komma till uttryck från Timbro, för annars reduceras det från att vara en liberal, libertariansk tankesmedja till någon slags övervintrat ungdomsförbund för regeringen, och då tror jag det tappar sitt syfte på många sätt.
Paulina?
Ja, självklart. Och jag menar, vi jobbar ju på en ledarsida som kritiserar regeringen hela dagarna, och jag tror att vi alla skulle säga upp oss om det kom något direktiv om att nu ska vi bara heja klack för Tidö, för det är inget kul för någon.
Det hade jag ju tänkt att berätta på måndag.
Precis. Nu är det viktigt att vi börjar valarbeta för regeringen. Nej, men så här, och vi är så vana, vi som kommer från Timbrosfären dessutom, vi är faktiskt väldigt vana vid att det är högt i tak. Och det är en av de saker som Timbro faktiskt har stått för. Att man har stått för den här, både de konservativa och de som är så liberala så att de nästan blir vänster i avgörande frågor.
Och det är därför vänstern aldrig liksom har riktigt fixat det där med tankesmedier heller. För de har ju gärna velat kontrollera för mycket. Det är ju i alla fall, jag har förstått det.
Ja, absolut. Och jag menar, vad gör Mattias och jag på samma arbetsplats? Det är den vanligaste frågan vi får.
Men det är för att ni är så snälla båda två.
Ja, klok, jag förstår det. Ja. Nej, men så här,
skulle faktiskt säga samma sak som du. Men sen tycker jag också att det är väldigt uppfriskande ändå att det är lite då och då nu för tiden uppstår såna här liksom debatter och skärmytslingar inom högern. Alltså under min politiska uppväxt, eller vad man ska säga, så var ju, det fanns ju inte, utan det var det så här, vänstern, socialdemokratin var liksom det man var enad mot, men utrymmet för liksom interna stridigheter, alltså det fanns ju, men jag tycker ändå att det vittnar om hur mycket starkare högern är i Sverige idag än för 20 år sedan, att vi har liksom råd med att vara oense internt.
Bara en pass till dig, Peter, ifall jag byter perspektiv och säger så här, att vad är det för onödigt formalistiskt angrepp? Marie Söderqvist måste väl i öppenhetens namn få tycka vad hon vill också, och det är väl en del i den fria debatten inom högern. Vad tänker du då?
Ja, alltså det kan hon väl göra, men så här, man gör inte så. Det är oprofessionellt.
Nej.
Det handlar inte om politik. Alltså det är för Kopsch, det hade kunnat vara vilken medarbetare som helst. Som styrelseledamot mot så hänger man inte ut enskilda medarbetare publikt.
Vi tackar Gotlandsdelegaten för att han lyfter denna ordningsfråga. Så går vi vidare. Ja, vad ska vi prata om då? Vad ska vi prata om följande? Thomas Algén och Tet Herm, två läkare som på 1980-talet oskyldigt misstänktes och åtalades för styckbordet på en kvinna som hette Katrine Costa. Rättsprocesserna kring detta pågick under många år och ni har säkert hört talas om detta både en och två gånger. De två, Algén och Herm, har nu lämnat in en ansökan till regeringen om någonting som kallas ex gratia. Paulina, vad är det för något?
Ersättning ex gratia.
Ersättning ex gratia.
Det betyder att det finns ingen juridisk skyldighet att betala ut någonting, men att man gör det av man gör det ändå. Mm. För att det finns skäl att göra det.
Och kan regeringen göra detta?
Ja.
Mm. Och då betalar man helt enkelt lite plåster på såren för att man har blivit illa behandlad, även fast man inte juridiskt kan fastslå exakt hur det har varit. Utan,
yes.
Ja.
Eller en juridisk skyldighet att göra det.
Så. För jag menar, de begär ju inte nåd, för de är ju inte dömda egentligen. De har bara blivit illa behandlade. Eller?
Ja, det är Peter som har skrivit om det här. Men det är ju det,
de blir
som är...
du som kan latin.
Nej, men de kan inte kan bli om nåd just för att de inte har blivit dömda.
Ja.
Ja. Bör de tilldelas detta ex gratia?
Ja, Peter? Definitivt. Det här är ett övergrepp som har pågått i så många år. Och det är liksom, nu klockan tickar. Alltså det är liksom sista chansen för dem att få upprättelse. Båda är ganska gamla och framförallt Thomas Algén har ju ganska skröplig hälsa. Så att jag hoppas att jag är så här, det här fallet satt jag mig in i för, är det ju snart 30 år sedan, och det är liksom det grep verkligen tag, så att det liksom, det finns få saker som skulle glädja mig mer och liksom på ett så mänskligt plan än en politisk framgång som om de fick upprättelse, för de har lidit något så fruktansvärt under så lång tid.
Mm. Ja, så är det ju naturligtvis. Thomas Algén har ju inte bara berövats karriär och inkomstmöjligheter, han har ju också berövats faktiskt familj och barn och sådär. Det finns ju djupa, djupa personliga tragedier här och det är ett antal fel som har begåtts av en lång rad människor och institutioner. Det finns ju en politisk dimension här. Morgan Johansson, Socialdemokraternas tidigare justitieminister, han medverkar ju faktiskt i den här dokumentären som gick i vintras och sa då rakt ut att han tyckte för sin del att de borde bevilja sig just en sån här ersättning. Så det vill hoppas då att Gunnar Strömmer på Moderaternas sida tänker lika.
Ja, även Miljöpartiet. Jag vet inte om Miljöpartiet har varit ute just om ex gratia, men har liksom tagit ställning för att läkarna måste få upprättelse, så att det finns liksom ingen riktig politisk motsättning här heller.
Mm. Andreas, du som har gjort due diligence på det här, kort, varför gick det så fel?
Det gick fel för att polisutredningar går ibland fel. Media kan ibland försvåra för utredningar. Stora polisutredningar har ibland ett problem, och det är lite samma fel som begicks, alltså det är liksom tankefelet är ungefär samma fel som begicks i kvickfallet, och det har att göra med, jag ska förklara här väldigt enkelt, det har att göra med betingade sannolikhet, tror jag. Känner du till Bayes-sats exempelvis?
Nej.
Tänk så här, att en 1,5-åring berättar en historia om att hon har bevittnat en styckning, sannolikheten att hon har gjort det, eller att hon ens kan berätta, för det är ju mamman som säger att så, det är ju inte jättehög. Men om man då säger, polis och åklagare går ut i media under 2-3 år och säger att den här historien är dels sann och dels har den här styckningen fotograferats, så det finns antagligen bilder på det. Och tänk att det här nyheten då kablas ut till alla svenskar. Hur står det då sannolikheten, givet detta, att någon i Sverige kommer dyka upp och säga, ja visst finns det bilder på det, jag har själv sett de bilderna.
Mm.
Och då blir det liksom en bevis. Alltså, så att säga, den första sannolikheten är betingad av den tidigare, men det ses som ett självständigt bevis. Och då säger man så här, att ja, men då har vi två helt oberoende källor på att det här är sant. Det är, alltså, och det är ju så det går till när det blir extremt stora polisutredningar med extremt mycket information och dessutom media är väldigt inblandade. Det är samma anledning som att Säg att man säger så här, Christer Pettersson sköt Palme. Hur stor sannolikhet är det, om man dessutom sätter 50 miljoner i belöning, att 10 år senare kommer en person och säger, ja men visst sköt Christer Pettersson Palme, jag var ju där och såg det. Någon kommer påstå det. Och någon kommer kunna göra det med viss trovärdighet, för att det är så sannolikhetslära fungerar. Man kan jämföra med att om du HIV-testar alla svenskar, det har jag varit på förslag någon gång, då kommer 90% av de positiva fallen vara felaktiga. Hur är det möjligt ifall provet är 99% säkert? Jo, för det är så liten andel som faktiskt... Ja, ni förstår. Alltså, och det är det här felet som har gjorts, både i kvickärendet att det har gjorts i det här fallet. Och det är liksom så bevis har samlats upp på liksom att media och polis har trålat in nya saker hela tiden, som sen när det presenteras inför en domstol och ganska okunniga nämndemän, då verkar det väldigt stort och övertygande. Men om man går tillbaka och tittar på hur det har skapats, hur det ena har skapat det andra med tveksamheter i alla led, då inser man att
sätt och vis var ju läkarnas förbannelse att de inte blev dömda. Alltså de blev ju faktiskt friade. Hade de blivit dömda så hade liksom de här långsökta bevisen kunnat värderas om och de hade kunnat få resning. Utan det som då har skapat det här liksom decennielånga lidandet som har gett dem yrkesförbud, det var ju att det skrevs in i domskälen att så här, de hade inte mördat henne, men att det var ställt utom tvivel att de hade styckat henne. I domskäl kan man inte överklaga. Det var liksom en dom utan dom.
Nej. Ja, och det finns ju till och med de som menar att den här domen var betingad då av medialt och politisk press, att man behövde nita till dem här, för de här målades ju ut i pressen. Det finns fruktansvärda formuleringar som skrevs i många medier att det här var övermänniskor, att det var fascister, att det var läkare, alltså högutbildade män som trodde att de kunde göra vad som helst. Alltså, det fanns liksom en hel den politiska dimensionen. Så det här var liksom den munsbit man gav åt den opinionen, att ja, vi kan inte döma dem, men vi kan i alla fall se till att det står där i domskälen att de har gjort detta. Liksom. Mm. Och det var ju demonstrationer utanför. Alltså jag menar det här med idag när man säger att jag försöker påverka domstolar, att det är fascism där. Alltså, det stod ju mängder av människor som demonstrerade utanför rättegångarna. Alltså, det är liksom ett opinionsklimat som är helt... Och dessutom så ansågs ju också, det här var ju också del, nu blir jag engagerad, men på 1980-talet så fanns också det ju helt trovärdigt att det förekom rituella övergrepp mot barn av hemliga sällskap. Det var ju här då liksom, det fanns ju hela världen. I Storbritannien så grävde man ut barnhem för man skulle leta gångar under toaletterna där barn hade förts ner via hissar till djävulska sällskap. Det var ju samma idéer här, att läkarna hade klätt sig i kåper och man hade... Det var dessutom en tredje person med som man aldrig fått tag i, vilket hade de haft ytterligare någon misstänkt där så hade väl han dragits in också. Och de hade målat sig, och det var liksom all den här rekvisitan som var liksom standardmyter då under 80-talet som sen aldrig någonsin kunde beläggas. Vi hade ju ett annat fall, Södertäljefallet också, där liknande anklagelser framfördes, och man pratar om rituella övergrepp där människor skulle ha dödats i dussin och hundratal, och man har ju aldrig hittat, ja ni förstår liksom, alltså, vilket samhällsklimat. Nu blir det väldigt långt där.
Nej, men alltså sånt där kan ju uppstå, och vi har ju sett sånt där uppstår med jämna mellanrum, alltså på ett helt annat sätt, men så här, de ensamkommande barnen till exempel, när det uppstår en grupppsykos kring det, eller när det uppstår en grupppsykos kring att barn är födda i fel kropp. Alltså det kan ju uppstå sådana grupprörelser som får väldigt stora konsekvenser.
Ja, det är inte bara det gör det ofta. Och...
Ja, det gör det, men man måste vara så himla vaksen på det.
Mm, det ska man verkligen vara. Hörrni, vi återgår efter den här lilla utflykt till dagspolitiken. Och jag tänkte ta någonting verkligen dagsaktuellt. Jag tror inte riktigt ni har hunnit inhalera det här riktigt än. Men idag på förmiddagen, vi spelar in det här onsdag eftermiddag, så berättar ju regeringen att de kommer lägga en extra ändringsbudget på grund av den globala energikrisen, som bland annat kommer in med att hålla sänkta skatter på drivmedel, bensin och diesel. Och sammanlagt är det då tänkt att ett paket på 17,5 miljarder kronor ska klubbas av riksdagen innan sommaruppehållet i sådana här krispaket. Bara kort om det, Peter. Jag misstänker att det är nytt, ganska nytt för dig också, men vad tänker du?
Ja, jag känner väl att den här... Jag har ju alltid varit skeptisk till den här kompensationspolitiken. Alltså när priserna stiger på drivmedel eller när priserna stiger på energi, det handlar ju i grunden om att så här, att det är sämre tillgång. Alltså prismekanismen är ju ett sätt att ransonera. Och nu tycker jag att det har liksom gått så långt att det börjar bli destruktivt. Alltså den här... Alltså det är klart att jag inte vill att svenska hushåll ska drabbas av höga drivmedelspriser. Men jag tror att resultatet är värre när man liksom skyller över liksom såna här ekonomiska realiteter och att det sätter en standard för framtiden som kommer att vara väldigt destruktiv. Sen förstår jag, alltså rent politiskt, alltså för Sverigedemokraterna, för jag tror att jag är helt övertygad om att det här är liksom Sverigedemokraterna som har drivit igenom där i hög grad. Alltså just motorintresserade är liksom, det är Sverigedemokraternas absolut starkaste väljargrupp. Alltså Sverigedemokraterna har en organisation som heter SD Motor som liksom bara jobbar med att kampanja mot motorintresserade på liksom motorfestivaler och alltså, så att de kan inte bedriva en valrörelse där liksom höga drivmedelspriser är en fråga.
Kanske lite ogudaktig tanke så här, men att man får en kris så här i maj och att regeringen agerar, kan det rent av finnas en politisk, att man från regeringens sida ser kris och möjlighet? För vi vet ju liksom hur opinionen vände 2010 med den krisen som kom i maj då. Är det något sånt man tänker sig nu också?
Jag är inte säker på att jag förstår precis hur du menar, men alltså det är klart att
man ser det här som kanske lite välkommet, och alltså inte för att man vill att landet ska lida, men
jag tror inte att man tycker att det är välkommet. Däremot tror jag att man är väldigt rädd för att energipriser, drivmedelspriser ska komma och bita en i arslet, eftersom det var en så stor fråga sen. Alltså man vill absolut inte ha en valdebatt som handlar om att ja, men nu står vi här igen med höga priser.
Okej, försumma aldrig en bra kris, säger jag. Jesper, motorintresserad ungdom som du är, vad känner du?
Nej, några sådana starka intressen har jag väl inte. Även om jag faktiskt ska åka upp på Midnight Sun Meet, en av Nordens största raggarträffar i Gällivare om någon vecka, trots att jag inte är sverigedemokrat. Men, nej, men jag tycker ju inte att det känns bra att en högerregering håller på så här. Och jag tror att det sätter liksom en farlig ram för framtiden när sossarna kan börja med alla handa ännu konstigare kompensatoriska åtgärder när de ska vinna val, eller kanske för att skyla över effekten av ett fortfarande kackigt energisystem om de har suttit i regering med
alltså, vi börjar ju närma oss en situation, alltså den typen av politik som så här, korrupta oljestater ägnar sig åt, det vill säga att man hela tiden använder som skatt, liksom statens makt för att plana, alltså alla pris, befolkningen ska inte drabbas av prisfluktuationer.
Det är lite Chavez sådär, det kanske Ali Esbati snart kommer bli ansluta sig till Tidepartierna, vem vet. Paulina, vi har ju ofta haft det här uppe att en regering som verkar väldigt benägen att plana ut, hjälpa till, skjuta till för konsumenter, hushåll, väljare när det kniper lite. Vad tycker vi om det egentligen?
Ja, vad tycker vi om det? Vi har ju pratat om den här matmomssänkningen som är exempelvis precis över valet. Det är ju ganska speciellt. Och det som Peter säger, alltså, och Jesper, när man väl sätter igång med det där, så det finns ju en förväntan på att man ska bli, som väljer, bli skedmatad med olika kompensationsåtgärder.
Och det har blivit så utstuderat, precis som du säger, alltså, matmomssänkningen över valet. Den här som tillkännagavs idag, det gäller till den 30 november.
Ja, det är så. Kom igen. Ja. Det går jättedåligt med vårt hejaklackande för tid, Peter. Men du sa från måndag.
Ja. Nu hör styrelsen av sig och säger att vi är de bästa valarbetarna för vänstern. Vi går vidare. Lite kort nedslag hos Paulina. Du skriver ju idag, tror jag det är faktiskt, en text under rubriken Unga kan faktiskt också tänka. Och det är ju ett ovanligt progressivt budskap för att komma från dig, tänker jag. Vad är det som föranleder dig att ha upptäckt denna tankeskärpa hos ungdomarna?
Precis.
Du vill använda ordet ungdomar, men Peter strök till, han sällade till unga istället.
Ja, han sa att det var för tantigt. Nej, men jag skrev om både DN och SVT har ju så här rekryterat häftiga influencer-komiker-typer för att intervjua partiledarna inför valet.
Poddar är det väl också?
Ja, precis. I det ena fallet
same.
Ja, det är Emil Persson på Fördomsshowen i SVT. Och sen så är det Edvin Törnblom som var programledare för Melodifestivalen.
Varför detta elände?
Jag gissar att man har suttit och tänkt att nu ska vi nå unga. Fördomsshowen i SVT gjord så att det blir korta klipp eftersom man vet att unga då inte kan koncentrera sig längre än så. Och så ställer man frågor till programledarna, till partiledarna om sex och bla 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 och intimitet. Alltså man intimiserar med dem och fånar sig. Man ställer också frågan, alltså konceptet är då att man ställer partiledarna inför olika fördomar som man säger sig ha om dem. Mm. En sån fördom som ställs i, som så här, lyfts i programmet är: du har besökt Auschwitz bakfull. Mm. Det tycker de är så kul så att de har så här, klippt in det i vignetten.
Vem har inte gjort det liksom?
Ja, precis. Och då har de så här, då tänker man väl att det här är ett sätt att nå unga väljare. Och jag tror ju att man kan, det finns ju ett annat sätt att förhålla sig till unga människor, nämligen att ta dem på allvar, lyssna på dem, behandla dem som vuxna och se dem växa med ansvaret. Och det är ganska viktigt eftersom de är demokratins framtid på riktigt. Där har ju liksom,
okej, så vi ska inte försöka gulla med dem på något sätt förment, alltså gå runt mötes, men ja, okej.
Nej, men om du tänker själv på när du var ungdom, tyckte du bäst om när folk behandlade dig på ett vuxet sätt, eller tyckte du bäst om när de började, när vuxna pratade?
Nej, men det är klart, det blev fånigt och pajigt när det var så.
Precis. Jag tyckte det var så intressant, för att DN fick ju kritik när det visade sig att när Törnblom då förstås var partisk för vänstern. Och då sa biträdande kulturchefen Åsa Bäckman, hon sa så här om det här klippet då som dök upp där Törnblom tar parti för Magdalena Andersson. Då säger Åsa Bäckman så här: jag ser det som ett babbligt och humoristiskt klipp där han showar Magdalena Andersson när hon frågar om hans favoritstatsminister. Hade han blivit intervjuad av Ulf Kristersson tror jag att han lika väl hade kunnat gasta Ulf Kristersson. Så man ursäktar valet av en så här uppenbart partisk utfrågare med att det här, ja, men det är babbel, det är tjoande, det är gastande. För att det handlar om unga. Mm. Som om unga inte förtjänade bättre.
Jag ser din poäng. Jag såg ett klipp av det här, och det ska då sägas till Magdalena Anderssons fördel att hon fick ju någon sexfråga av någon slag. Men hon sa ju så här: det där vill inte jag svara på, det är inte lyssnarna heller intresserade.
Tack så mycket Magdalena Andersson. Jag är väldigt så tacksam över att hon säger så.
Ja, och det var naturligtvis det vettiga och anständiga svaret. Liksom.
Mm.
Sen att det blir lite så tråkigare program, men ja. Och hon,
ja, men det är inte partiledarens ansvar att liksom hantera det formatet. Liksom.
Mm. Vad tycker övriga?
Ja, det blir tråkigare program. Men folk vill väl att det ska vara tråkigare. Folk vill väl höra om sakpolitik och målkonflikter och inte om Magdalena Anderssons sexliv. Som hon ju själv sa, det, alltså, som hon sa det, så alla borde ju fatta att det är så man tänker. Det är inte, folk skulle inte lyssna på fredagspoddarna heller. De blir satt och fläkte ut våra sexliv med det, tror jag i alla fall inte. Jag vet inte.
blir du tveksam?
Kan man vet aldrig. Jag vet inte om jag känner våra lyssnare så väl. Men alltså, skämt åsido. Det irriterar ju mig när public service framställer sig som liksom en bastion av saklighet och fördjupning och försvar för demokratin i ett sönderkommersialiserat och tiktokifierat medielandskap. Och så håller man på med sånt jävla trams.
Ja, och det är så här, det är ju inte skattepengar i frågan om.
Mm.
Och det är, så att det är förlämpande mot unga människor, det är förlämpande mot alla som tittar och partiledarna, och det är våra pengar.
Vi är emot detta. Härligt.
Jag brottas lite med den här frågan, därför att jag vet att när jag var ung så ville jag behandlas som vuxen, betraktas som vuxen. Men sett i efterhand så kan jag tycka så här: hur kunde någon behandla mig som vuxen? Jag förtjänade det ju.
Ja, men det beror ju på hur man behandlas som vuxen.
Mm. Man skickade iväg dig till Auschwitz och du gick där och bakfull.
Nej, så var det faktiskt inte.
Hörrni, jag kan berätta, jag var i Auschwitz så som när jag gick på gymnasiet för 30 år sedan. Och då besökte vi Krakow med min gymnasieskola. I helgen besökte jag Krakow igen. Jag kan säga att det har hänt en hel del på de här 30 åren.
Ja, det är någonting där som har...
I Polen? Ja, de har sluppit någonting där som har gjort det bättre. Jag vet inte, men någonting runt 1989-90 blev det...
Ja, det var något där som...
Hörrni, vi ska gå vidare. Och då ska vi konstatera att det som vanligt har poddats i veckan. Det var ju en kort vecka, men det var snärtigt. I måndags var Peter med i podden. Du och jag poddade då med Gunnar Lindstedt som har skrivit en ny bok som heter Northvolt-fallet. Gunnar Lindstedt är den här legendariska ekonomijournalisten som bland annat avslöjade truster här var en gång i tiden. Det var intressant. Peter, tyckte du var kul också?
Väldigt kul. Alltid trevligt att träffa Gunnar. Alltså, han är ju verkligen en klassisk murvel.
Mm, precis. Han fortsätter fråga oavsett om det blir pinsamt eller inte.
Ja.
Så är det. Mycket intressant. I tisdags, igår, pratade jag serier med Robert Aman som är en serieforskare och biträdande professor vid Linköpings universitet. Han pratade om sin bok Kamrat Bamse och om politiska serier. Är det någon som lyssnar på den? Känner ni till då Mystiska tvåan, Johan Wilde, så? Inte?
Oh ja.
Ja, vi har hört dig prata om dem.
Ja, för Peter, du har ju lite Johan Wilde-aura. Hade du haft hår, hade du haft Johan Wilde-hår då?
Jag kommer inte ihåg Johan Wilde. Jag kommer ihåg att han var blond.
Han hade en blond maskrosboll liksom.
Ja, precis. Ja,
jag liksom, väldigt... Han såg ut som han uppväxt i Hökarängen 1972 fast han var liksom pojke i Afrika på, eller svensk pojke i Afrika på 1600-talet.
Jag tror att jag blandar ihop lite grann med, jag ser liksom Johan Wilde framför mig i så här prins Valiant frisyr, men det hade han ju inte.
Nej, det hade han inte, det var på tal om frisyrer då liksom.
Men det, du har ju lite aura av att ha samlat den här typen av serietidningar och om du någon gång följde med typ något klistermärke eller något så fick man inte ta ut det för du skulle ha en komplett samling.
Nej, absolut
och kanske,
inte.
Och kanske sälja sen.
Jag har läst sönder alla mina Kalle Anka och nu ligger de tyvärr i, och alla andra tidningar också, ligger i garaget och barnen är inte intresserade av dem. Paulina, du läste ju Bamse och längtade efter att Lille Skutt och Dinas kanin skulle få ihop det, har jag rätt? Och blev glad när det hände.
Nej, men jag kommer ihåg att man läste Bamse och att det var så här från 70-talet liksom, låg någonstans. Ja.
Jesper, var du för relation till Johan Wilde, Mystiska tvåan eller Bamse?
Svagare, ingen relation alls till Johan Wilde. Jag är väl lite för ung kanske. Lite relation till Bamse. Jag tyckte att det var lite obehagligt redan i barndomen. Jag hade kanske någon grundläggande libertariansk streak redan. Jag tyckte det var lite väl folkuppfostrande. Jag tyckte bättre om det något anarkistiska anslaget i Kalle Anka och Company, minns jag.
Mm, precis.
Ja, men du är ju så ung att liksom frihetens idéer hade hunnit komma in lite grann i samhällsandan. Jag och Andreas, då var man ju liksom 100% folkhem. Man var ju ett med Bamse.
Det var man verkligen. Hörrni, vilken blandning. Där saknades varken himmel eller färd. Vem skriver de här manusen egentligen? Någon som har hunnit lyssna, det har jag gjort. Eller Petra har till och med varit med. Då ska vi vidare. Jag har inte fått någon rättelse den här veckan. Det kanske dyker upp vad det lider. Så länge övergår vi till mitt favoritmoment. Det vi kallar svar direkt. Det är ju ett moment vi har diskuterat många gånger. Vi verkar ju aldrig få någon riktig rätsida på det. Ett moment som aldrig verkar vilja hitta hem men ändå finns kvar. Vad det handlar om är att jag kommer presentera några nyligen lagda förslag eller fattade beslut för mina kollegor. Och de ska omedelbart svara ja eller nej. Eller om de är för eller emot. Och snabbare än Alias Bate slänger ut invandrare ska det gå, för nu handlar det om att ge svar direkt. Är ni med?
Ja.
Mm. Ja.
Regeringen presenterade tidigare idag skärpta krav för friskolor. Det handlar bland annat om ett värdeöverföringsförbud som enligt lagrådsremissen som regeringen har skrivit ska fungera så här. Ett värdeöverföringsförbud ska införas i tre situationer: vid nyetablering, ägandeförändring och tillsynsföreläggande. Förbudet innebär att medlen ska stanna kvar i verksamheterna och krav på särredovisning ska göra det möjligt att följa att förbudet efterlevs. Värdeöverföring, alltså man får helt enkelt inte ta pengar eller värden ur friskolorna vid nyetablering, ägandeförändring och tillsynsföreläggande. Är vi för eller emot? Eller svar direkt.
Vet ej.
Försiktigt för.
Jesper?
Mestadels emot. Jag hade förstått om det bara gällde vid tillsynsföreläggande, men resten förstår jag inte riktigt.
Okej, du förstår inte riktigt. Ja, nu är det ett väldigt nytt förslag här och det är väl kanske inte förklarar det dåligt, men du tycker det lät ändå bra, Peter, eller?
Ja, men så här, jag tror ju inte på den här vinstförbudsidén. Men... jag tycker ändå att det finns någon slags liksom principiell rimlighet och ett liksom försäkringsmoment i att en, så att skydda välfärden från så här ren plundring. Att så här, startar du ett företag i välfärdssektorn eller tar du över ett företag som verkar välfärdssektorn, att du liksom inte ska kunna köra en tröstor och plundra kassan. Liksom. Mm.
Bra, det har varit en 3-dagars vecka, det kanske kommer märkas på de här, men vi tar den till. Ge Norrland självstyre som Åland eller Skottland? Ja, det föreslår Elina Arab som är ordförande för något som heter Norrlandspartiet. Hon var tidigare regionråd i Region Västernorrland. I en debattartikel i Expressen skriver hon: mullret som växer i styrka och kräver en röst kräver makt över vår egen framtid. Och vidare, så att vi kan ha ökat självstyre där mer av vinsterna från våra naturresurser stannar kvar där vi och våra barn ska kunna bo, leva och arbeta här på jämlika sätt som resten av Sverige. Det är dags att Norrland reser sig. Så tycker hon, hur tycker vi? Självstyre för Norrland, är vi för eller emot? Jag har svar direkt.
Emot.
Emot.
Jesper, du ser inte... Ja, du har ju visserligen flyttat söderut nu. Är det därför du är emot?
Nej. Jag får väl säga att jag har något slags tolkningsföreträde som har bott där uppe länge. Nej, Norrland behöver absolut inte resa sig. Norrland behöver sätta sig ner och ta det lugnt. Jag tror att om de här stollarna fick självstyre över Norrland, då skulle det slösas bort mycket på allehanda lokalpolitiskt svammel. Så det vill jag absolut inte se.
Paulina, du vill också hålla norrlänningarna i hårt koppel.
Men det är så kul med folk som så här söker sin revolution på det sättet. Norrland ska resa sig och säga ja.
Vi tar en till, och då har jag sagt 3-dagars vecka. Jag har verkligen fått gräva djupt nu. Jag tror att tandborstning är en scam. Jag så skriver signaturen Shafty i Flashbacks forum för konspirationer och alternativa teorier. Så här skriver Shafty: jag har inte borstat tänderna på över tio år. Ni kanske tror att jag har dålig andedräkt och tänder gula som en Lamborghini, men det är långt ifrån så. Varje gång jag går till tandläkaren brukar dem alltid ge mig komplikationer, när det står så, på hur bra tänder jag har, och då frågar hur jag aldrig lyckas ha problem med mina tänder och hela mitt liv. Det jag tycker är intressant är att nästan alla mina vänner som borstar tänderna har hål eller andra problem. Så hur kommer det sig att jag inte, som inte gör det, har perfekt tandhälsa? Så långt signaturen Shafty. Vad tycker vi? Är tandborstningen scam? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
Nej.
Nej.
Eller ja. Ja, jag säger ja.
Är det du som är signaturen Shafty?
Nej, men det skulle kunna vara en kompis med. Jag har faktiskt en gammal kompis som slutade borsta tänderna. Men då fick han så småningom reda på att tandborstning har betydelse. Men så jag är ju son till en tandsköterska.
Ja.
Har naturligtvis aldrig haft hål i tänderna.
Nej.
När jag var vid tandläkaren senast, för första gången på typ 10 år, så ja, de kysste mer än mina fötter. Men jag har ju faktiskt...
Inte din mun.
Men jag har fått höra en gång när jag var vid tandläkaren att jag hade så bra tänder så att jag i princip skulle kunna sluta borsta tänderna.
Ja, okej. Okay. Du ska alltid vara stråd för
emaljen är så tjock.
Vilken så han Peter gick verkligen in i någonting här.
Det var oväntat, ja, helt oväntat.
Otroligt.
Ja, jag vet inte riktigt. Paulina, du får kommentera med oss.
Nej, jag är dotter till en tandläkare.
Ja.
Och jag...
Du har heller aldrig haft hår.
Varför har du aldrig berättat det?
Min mamma och min mormor och min morfars mor var tandläkare.
Mm.
Och det har inte gett mig de här fantastiska förutsättningarna som du har, Peter, utan jag tror att det har att göra med genetik.
Och en del har väl helt enkelt en saliv som är bakteriedödande, välluktande, emaljslipande. Liksom.
Ja, men det är som det här med British teeth. Liksom. Mm. Det är väl någonting där i, som inte funkar som det ska oavsett tandborstning. Det finns ju en humorsida som heter Babylon Bee. Som ofta är roliga. De är inte så roliga när det handlar om Ukraina. Men man kan hitta mycket kul där. Och de hade ett väldigt roligt skämt om att Donald Trump gav kung Charles en tandborste på tal om de amerikaner och deras perfekta tänder och här med British teeth. Ska vi sluta tramsa?
Vi slutar tramsa där.
Jag har precis skrivit en text om trams och,
ja. Vi ska gå vidare, och då har det faktiskt äntligen blivit dags för mitt favoritmoment, det som vi kallar: är du smartare än en ledarskribent och dessutom en poddproducent? Det är ju ett av våra mer publikfriande moment, får man säga. Ett moment som så starkt där det blåser, men som också kan böja sig för vinden när så behövs, men därefter genast resa sig så snart det mojnar. Ett segt moment, ett moment med seniga underarmar och fjälliga handlovar och hårda nyper och garvade handflator likt surt läder. Nu ska vi undersöka vad ledarskribenterna faktiskt kan om de ämnen de precis tyckt om, och ni där hemma i bandithagen kan också vara med. Går det bättre för er än vad det gör för Paulina, Peter och Jesper? Då är ni just smartare än en ledarskribent och dessutom en poddproducent. Och då undrar jag om inte ni står för er egen himmelsfärd ganska snart. Det lät nästan hotfullt. Hur gick det senast? Det krävdes tiebreak. Vi hade en utslagsfråga. Paulina, minns du det?
Absolut, jag lyssnade. Ja.
Och då var det... Ja, vem var det som vann, Peter?
Ja, vem var det? Alltså Jesper skickade ju ett drygt mess att om han skulle varit med så hade han vunnit stort.
Ja, vi får se. Nu är Jesper tillbaka, alltid lysten.
Nu får jag betala för det där, tror jag.
Ja. Det är tur för det andra att han är lite snurig sådär, tror jag, för annars hade han tagit hem där.
Kan jag få in på något sätt här att jag kunde Vase och Fälting dyka basen?
Kunde du det här med sälarna och den operationen?
Nej.
Reglerna kan ni, man svarar genom att säga sitt namn. Vill man ha chansen när jag läst färdigt frågan, då får man det. Men då slutar jag läsa och man riskar dessutom minuspoäng. Man har bara ett svar per fråga och vinnaren får hantera avgångskraven från 100% när de så småningom når oss.
Kommer det frågor om tandhälsa nu?
Jag hade inte räknat med att tandhälsa skulle bli en så stor del.
Ja, det blev otroligt starkt där ett tag.
Det var liksom så här... Styckmord och tandhälsa dominerade.
Jag gör en mental anteckning om att jag nog ska podda om tandhälsan.
Vi har pratat är ni med förresten?
Ja.
Kul.
Ja.
Vad roligt.
Är den här podden om din egen tandhälsa, Peter?
Vi har pratat politiker och narkotika. Det är lite som alkohol och nattbad. Det är liksom en vinnande kombination. Vilken politiker var ansvarig för narkotikapolitiken 2002 när han lovade att Sverige skulle vara helt fritt från narkotika?
Jesper.
Peter var först.
Nej. Morgan Johansson.
Ja, det var han faktiskt. Det är överföring i så fall, Jesper. Jag är ledsen. Jag kan bara gå på det jag hör.
Ja.
Jag undrar vad han själv hade tagit då när han lovade att det skulle bli efter 10 år redan. Hörrni, vi går vidare. Och då undrar jag vilka det är som sjunger här. Och det är ett budskap som kanske då både riktat till Morgan och till Katja. Now the trucks don't work. Peter. Paulina var lite
nej,
för...
Nej, jag sa bara å.
Jaha, då var det Peter som först.
Det där var ju The Verve.
Just det.
Minns du den?
Absolut, från albumet Urban Hymns från 97, tror jag.
Det är helt rätt. Verve, jag tror de faktiskt var på samma platta, var en av deras andra stora hits, Bittersweet Symphony. Bittersweet innehåller ju två grundsmakerna, beska och sötma. Vilka tre andra grundsmaker brukar vi numera räkna med, förutom beska och sötma?
Peter? Beska, sötma, sälta, umami.
Ja, och en till.
Bäska, sötma, salt. Ja, surt.
Vad händer, Peter? Du rycker åt dig en ledning på 3 poäng här. Alltså.
Jag har fortfarande inte fattat vad umami är för någonting. Ni har försökt förklara för mig, men jag förstår fortfarande inte.
Vi får fortsätta.
Det är ju lite dunkelt, men tänk svamp, tryffel.
Hörrni, vi fortsätter med knarket. USA drabbades under 2010-talet av en kraftig ökad dödlighet i narkotikaöverdoser. En majoriteten av de fallen orsakades av en syntetisk opioid som tidigare länge använts som smärtstillande inom sjukvården. Vad heter den syntetiska opioid?
Jesper? Fentanyl.
Såklart, fentanyl. Det ska ni inte pröva, barn. Vilken amerikansk president var det som förklarade war on drugs?
Peter
först. Nej, jag är ledsen, men jag kan bara säga vad jag hör, Jesper.
Nixon, tror jag.
Det var helt rätt. Richard Nixon.
Hade du svarat det, Jesper?
Ja, hade jag.
Han har utsåg samtidigt drogerna som public enemy number one. Richard Nixon, hans mellannamn har gett upphov till en Simpsons-figur. Vem då?
Jesper? Milhouse.
Precis.
Ja,
Richard Milhouse Nixon.
Och då får jag en liten tandvårdsgrej. Jag har spelat black metal med en tandsköterska som har riktiga Milhouse-ögonbryn.
Blå, eller?
Nej, men så är väldigt uttrycksfulla och stora.
Ja. Bra där. Vi lämnar då drogerna. Peter leder på 4 poäng, Jesper skuggar på 2. Paulina, droger var inte riktigt din grej. Men vi fortsätter. Vi har ju pratat styckmordet på Katarina Costa efter Palmemordet, vårt kanske mest kända kriminalfall. I utredningen blev en barnbok av Will Hugen och Reit Porvliet, båda från Nederländerna, aktuell. Vad heter den barnfilm som baserades på boken, ur vilken vi nu ska höra en del? Vad är alltså det här hämtat från för film?
Titta där! Kom! Vi lurar dem!
Jag vet ju vad, vilken film det är, men jag kommer aldrig ihåg vad den heter.
Vad läskigt.
Ja, vad var det här för barnfilm, Peter?
Ja, Peter. Ja, men är det Trolltyg i tomtskogen?
Så heter det såklart. Och boken heter då Tomtar, eller Gnomes på engelska. Den blev också aktuell i fallet. Från styckmord till barnfilm på några sekunder. Det är ledarredaktionen det. Paulina grimaserar illa. En fråga till. I utredningen kring Katarina Costa blev också denna person uppmärksammad. Han föddes i Jugoslavien. Som ung överlevde han förintelsen efter vistelser i både Bergen-Belsen och Theresienstadt. Han kom till Sverige på 1960-talet och blev professor i rättsmedicin. Paulina?
Rättsmedicin.
Professor i rättsmedicin. Du har avbrutit det.
Nej, jag vet ju, bara en läkare, professor, finns överlevande. Det var Jerry Klein.
Du har
minus.
Ja, Peter, då kör du.
Ja, jag kunde där väldigt tidigt, men jag ville ändå att du skulle få berätta. Det här, nu känns det som att du lägger upp bollen på straffpunkten. Jovan Reiser.
Så är det. Jovan påstås av att han kallades för likvan av Stockholmspolisen. Vi lämnar styckborden. Vi har pratat om Timbro. Varifrån kommer namnet Timbro?
Paulina. Det var någon grundares två barn som hette typ Tim någonting och Bro någonting. Barbro.
Ja, varför tog du min penna?
Förlåt, jag skulle rita.
Då var upp på 0 poäng. Det var grundaren till bokförlaget Timbro som egentligen var före tankesmedjan då, som hette Ernfrid Brovall. Han döpte efter sina barn Tore och Ingmarie Brovall.
Ja, nära.
Hörrni, Timbro är en tankesmedja. Ordet tankesmedja påstås enligt Wikipedia var belagt för första gången i svenskan redan 1898 i följande dikt. Nu grova smide från min tankesmedja skall släggan gå och pröva vad du tål. Jag vet att länkar brister i din kedja, men vet jämväl att där finns ärligt stål. Vem var det som skaldade detta och alltså använde ordet tankesmedja första gången? Ledtråd är att det är en av våra svenska Nobelpristagare.
Och vilket år sa du att det här var?
1898.
Peter,
vill chansa?
Alltså nu kommer jag inte. Fick Heidenstam Nobelpriset? Jag säger Heidenstam.
Nej, det var inte han. Och jag vet faktiskt inte om han fick det. Det måste jag säga att det är en bildningslucka där. Polina, vill du säga ditt namn?
Nej.
Nej, Jesper, alltså, du?
Nej.
Alltså, vänta lite nu måste jag blotta min obildning. Jag tänker då...
Ser du Paulina först då?
Paulina? Mm. Jag tror inte det ligger rätt i tiden, för Nils Holgersson kom 1906-1907. Men jag säger då ändå Selma Lagerlöf för att vara på den säkra sidan.
Mm. Så vittnar jag priset 1909. Det var ju bra, du var ju rätt i tiden, men det var inte hon.
Okej. Nej, det kändes inte så heller. Riktigt. Det var inte det temperamentet.
Nej, det var Erik Axel Karlfeldt då.
Ja, just så. Ja.
Vi har ju pratat Eurovision, så vi ska då förstås avsluta med lite musik. Ni kommer då få höra bidrag. Jag berättar då landet, men det är året då jag söker.
Härligt.
Vilket år var det Italien som sjöng så här?
Paulina? 1990. Totto Cotogno.
Åh, herregud.
Peter, du är ju alltså... Vi ska säga att Peter är då gotländsk, öländsk och östgötsk mästare i musikquiz. Men här fick du på...
Ja, här fick jag på tafsen.
Toto Cotugno sjöng att 1992 så skulle Europa vara enat. Och det här var 1990, så att alla länder sjöng, i princip sjöng om så här, ett enat Europa. Norge sjöng om Brandenburg och Tor. Österrike hade Karnemauern med och så vidare. Och Sverige skickade som en vind. Mm. För att vi var liksom off.
Vi dröjde ju lite längre. Det var ju liksom så... Europafrågan var ju fortfarande lite splittrande. Sen efter EU-medlemskapet då kom Christer Sjögren med I Love Europe.
Ja, precis. Men det här var så här, vi hade inte fått memot riktigt.
Vilket år lät Sveriges bidrag så här? Halina?
1987.
Snyggt.
Alltså, ja, du är en mellotjej.
Nej.
Det döljer sig så här. Alltså, ni vet ju att Paulinas offentliga persona är ju en blandning typ av Krösa Maja och Sotolo. Men djupt där inne sitter liksom en vanlig tjej från norrort i Stockholm.
Nej, det
är
så.
Jo, så är det. Alltså, du typ litar ju de tjejerna jag växte upp med liksom.
Nej, men alltså... Vi hade alla Eurovision på 80-talet på VHS.
Ja, såklart du hade.
Och det var så lite roligt med...
Ja, visst.
Jag visste inte.
Nej, men alltså, som sagt, om du skulle visa den personen som du verkligen är någon gång, alltså, du hade ju kunnat vara... Du hade ju lett morgon-tv, liksom.
Ja, visst.
Paulina har ju lite aura av Lotta Engberg.
jag glömde en fråga. Paulina svarade ju rätt på 1990. 1990, också det året som Kjell-Olof Feldt avgick som finansminister. Vem ersattes han av?
Peter. Allan Larsson.
Ja, snyggt. 1987, den 19 oktober detta år, skedde ett dramatiskt kursfall på New York-börsen. Den föll nästan 23%, det största fallet på en enskild dag. Vad kallas denna händelse?
Peter. Black Monday.
På engelska också.
Ja. Mm. Vi tar en sista musikfråga. Vilket år lät Sverige så här?
Jenny.
Halina?
Det här är ju utanför mitt... Men jag skulle säga 1978.
Nej, vad fel.
Peter, alltså det här är ju Lasse Berghagen.
Mm. Mm.
Jag säger 72.
Nej, vill Jesper gissa?
Nej, jag har ingen aning.
Det här var 1975 faktiskt. Och anledningen till att jag tog med den då är att Lasse Berghagen skulle faktiskt ha fyllt 81 år i just idag.
Mm. Ja, det var alltså det är Sveriges bidrag när festivalen var i Sverige.
Mm. Så var det på Älvsjömässan faktiskt i Stockholm.
Ett tag så var det ju så här, förlåt nu avbryter jag dig.
Jag skulle bara säga tack för allt, Lasse.
Ja, verkligen, håller med. Men ett tag var det ju så här att det var väldigt häftigt att heta saker som så här, Jenny, Jack, Judy min vän och sådär.
Alltså man du tänker 70-talet då?
Ja, det var 70-talet. Det fanns ju ingen som var född på, eller jag tror inte att det var så att man kunde vara född på liksom 50-talet och heta de här sakerna, men det fanns en så stark föreställning på 70-talet om att det här var riktigt häftiga namn. Mm. Minns du Judy, min vän?
Mm. Mm. Jag minns Janne, min vän också. Mm. Peter?
Nej, jag vet inte om jag satt och tänkte högt. Ja, det fanns en brödra trio på Gotland, apropå att man skulle ha så här amerikaniserade namn, som hette Bob, Jeff och Ken, tror jag.
Mm. Bra namn.
Men när var de födda då?
Hörrni, det är avgjort.
Jag tycker det starkaste sådana namnet på svenska är ju Tyrone. Det har en väldigt...
Det är bra.
Efter Tyrone då alltså.
Tyrone, ja.
Hörrni, det är avgjort så sjunger om det. Jag skulle ställa en fråga om Alexander Rybak som fyller år idag, men jag nöjer mig att säga grattis på 40-årsdagen, Alexander. Och istället kan jag konstatera att Peter tog hem det här med 8 poäng. Jesper och Paulina skuggade på 2 poäng vardera. Det var musiken som gjorde att Paulina lyfte sig från det här minuspoängen då alltså. Peter, storslaget gjort här. Du fick lite hjälp av styckmord och annat, men ändå.
Ja, jag tycker att... Jag fick oskäliga fördelar.
Vilken var du tänkte? Var det Johan Reis som du kände?
Ja, men alltså har man hållit liksom nördat i styckmordsrättegången i snart 30 år så...
Du kan schema på rättsläkarstationen i Solna utan till i princip.
Ja.
Ja, okej. Okay. Vi har alla våra intressen. Det var det jag hade bjudit på idag, Peter, som biträdande chef. Är vi nöjda med det?
Det är vi.
Jesper, hur tyckte du det gick trots sjukdom och distansarbete?
Jag är ändå nöjd med min insats. Inte helt nöjd med internetuppkopplingen här i Västmanland. Det verkar gå trögare än det gjorde från Norrland, ironiskt nog. Men,
ja, precis. Det var ju Gotland bara slank fram där på havsbotten där. Liksom. Ja. Men ja, så där är det ibland.
Ja.
Stort tack Jesper Sandström för att du medverkade idag.
Tack så mycket.
Stort tack Peter Wennblad för att du medverkade idag.
Tack, tack.
Stort tack Paulina Neuding för att du medverkade idag.
Tack för att jag fick vara med.
Och ett stort tack också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat. Men också om ni har idéer och förslag på ämnen vi ska ta upp i framtiden. Maila då till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, ja det är ju Jesper Sandström själv det. Ansvarig utgivare Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson och hoppas att vi hörs snart igen.